dorime, interrimo ad appare dorime, ameno, ameno, lanciremo dorime, ameno, o mandare i perrabi, ameno, timere, timere, manciro. Amino.
Hej och välkommen till Radio Sigtuna som sänder i Sigtuna kommun med omnejd på frekvensen FM 88,2 MHz. Ansvarig för sändningen är föreningen Musik för alla. Det är nu tid för andra avsnittet i serien Martin Luther, frihetens profet. Och vi hälsar programledaren Yvonne Iversen hjärtligt välkommen.
Tack! Kul att vara här igen. Jag vill också säga att i studion här så har vi även Malin Strindberg som är kyrkoherde i Skärholmen med oss. Vi ska samtala lite grann tillsammans idag utifrån boken Martin Luther, frihetens profet, som Malin också har läst. Välkommen hit, Malin.
Tack så mycket. Fint att vara här.
Ja, det är jätteroligt att du är med oss idag. Idag ska vi fundera lite grann tillsammans på lite olika händelser i Luthers liv. Jag tänkte att jag börjar med att bara ta er tillbaka till första avsnittet. Där vi pratade om att Martin Luther då föddes 1483 i Eisleben. Hans föräldrar hette Hans och Margareta. Luder hette de från början. De flyttade ju sen året efter till Mansfield, där Hans Luder var hyttmästare och ägnade sig åt kopparbrytning. Där kunde Luther gå i latinskola och sen som 15-åring fortsatte sin skolgång i Eisenach. Och där var det ju, han läste latin och konsten att diskutera matematik och musik och så. Och Martin var ju väldigt duktig student. Han hade ju läshuvud som man sa. Så fadern, han ville ju jättegärna att sonen skulle läsa och bli jurist. Men så hände någonting 1501. Då Martin Luther läste på universitetet i Erfurt. Och han var på besök hos sina föräldrar över helgen. Och när han då kom hem så hade fadern kommit på idén att han faktiskt skulle gifta sig med en flicka som pappan hade valt. Men det här tyckte inte Luther om. Utan han blev väldigt upprörd och begav sig därifrån. Och vandrade då tillbaka till Erfurt, och där drabbades han av ett våldsamt åskväder. Och det är här han blir så fruktansvärt rädd av det här ovädret, så att han ramlar ihop där, och så lovar han att han ska bli munk om han får leva. Och så blev det. Martin Luther blev munk. Och när Martin blev munk, så han var ju en väldigt orolig själ. Han biktade sig regelbundet och han städade, och allting var så överdrivet. Han kunde aldrig göra någonting tillräckligt. Han kände sig aldrig tillräckligt. Han hade inte ångrat sig tillräckligt, och han hade inte gjort saker tillräckligt. Och hade han precis biktat sig, så kom han på idén att han var tvungen att springa tillbaka och bikta sig. Så här höll han på. Han fick liksom aldrig ro i sitt samvete. Och jag tänker att det är väl någonting som vi faktiskt kan känna igen oss i. Och sen då så blev det ju så att han var ju högt uppsatt i orden, och då fick Martin resa till Rom på ett administrativt uppdrag. Och så kommer han till Rom, heliga Rom, som han hade sett fram emot att få se. Och där överväldigades han av vad han såg. Och det här påverkade ju honom väldigt mycket även när han kom tillbaka till Wittenberg sen senare. Vi får komma ihåg att den här, på den här tiden så trodde man på en straffande gud. Och efter den här upplevelsen som han hade i Rom, när han såg allt det här liksom med, ja, han kallade det faktiskt för det babylonska skökan. Den bibliska symbolen för grov synd och orenhet och avgudadyrkan. När Luthers oro och kamp med en vred gud fortsatte, så övertalade sen han 1512 ungefär att bli doktor i den heliga skriften av Staupitz. Och då skulle han alltså bli doktor i Wittenberg, och samtidigt så skulle han predika i stadens församlingskyrkor. Och för Luther så blev det liksom viktigt att han själv inte hade valt de här uppdragen, utan han hade blivit kallad till detta som professor predikant. Och det här kunde ju han då göra eftersom han hade, Fredrik den vise blev ju väldigt förtjust i att Martin kom, för han var ju en duktig pedagog och drog väldigt mycket studenter till Wittenberg. Och eftersom han hade fått hjälp ekonomiskt då, så hade han lovat att han skulle predika i kyrkan då, och samtidigt som han undervisade. Ja, jag tror jag ska stanna där nu, för att jag ska bjuda in dig, Malin, lite grann i det här samtalet och inte bara prata på själv. Jag tänker, Malin, du har ju faktiskt läst min bok. Var det någonting som du fastnade vid där när du läste boken?
Ja, jag har läst boken med stor behållning. Det är en bra bok. Jag tycker om formen på den. Som präst så har jag ju läst sånt som Luther själv har skrivit. Och jag har läst sånt som lärda teologer har utvecklat och diskuterat om det, vad han har skrivit. Men det du har skrivit är ju en roman. Väldigt faktabaserad, men dock en roman. Mm. Och det tycker jag väldigt mycket om. Det tilltalar mig, för det är lättillgängligt och det är roligt att läsa. Och när jag läste den så fastnade jag ganska mycket för just det här som du talar om nu med avlatsbreven och det här besöket i Rom. Där han blev så oerhört drabbad av att det, så här kan det inte gå till, så här ska det inte vara.
Nej.
Så det har stannat kvar väldigt mycket i mig, bland många andra saker förstås. Men det var en sån sak som jag tänkte på.
Och det är ju intressant just det här med avlaten också, för man kan ju tänka liksom, om man nu ska gå från 1500-talet över till 2000-talet, så kan man ju fundera på vad är det vi köper oss idag lyckliga istället för att komma till kyrkan. För det var ju också en upptäckt som Luther gjorde sen, att man inte kom till kyrkan och biktade sig, utan man hade ju köpt ett avlatsbrev, så det räckte ju då. Då behövde man inte komma. Och då tänker jag liksom, det påminner ändå lite om, kan man säga, hur det ser ut idag med... Vad är det vi gör idag för att liksom hitta den här lyckan? Vi köper lite olika saker. Vi försöker köpa oss lyckliga. Hur tänker du?
Det är ju precis som du säger. Att naturligtvis, vi lever ju i ett samhälle där väldigt mycket bygger på att vi kan shoppa oss lyckliga. Att vi kan köpa lycka genom att köpa kläder eller finaste lägenheten eller dyraste bilen eller vad det nu kan vara. Och den lyckan som man känner när man gör det, den kanske är verklig men också ganska kortvarig.
Mm.
Jag tänker att det här med avlatsbreven blev ju det att, ja visst, då köper man sig sitt avlatsbrev och så får man tiden i skärselden reducerad för sig själv eller för någon släkting eller vad det nu kan vara. Men om det gäller en själv så måste man köpa nya avlatsbrev hela tiden. Precis som Luther kände att han var tvungen att springa och bikta sig hela tiden. För att det där aldrig liksom riktigt bet. Han lyckades alltid tänka någon tanke som han var tvungen att bikta sig för.
Ja, men också just det här att vi inte är tillräckliga som vi är. Det har jag tänkt på mycket. Och det är väl en igenkänningsfaktor hos många av oss att... Att vi liksom inte riktigt kan ta till oss att det är okej att vara, att Gud älskar oss för dem vi är. Det tycker jag är någonting som vi kan se idag. Vad tänker du, Malin?
Ja, men det är ju inte svårt att känna igen sig, och jag tror att som du så tror jag att väldigt många känner så. Men det är också någonting intressant i det här med hur vi, att Gud har skapat oss som vi är. Och vi får veta att Gud älskar oss som vi är. Och samtidigt finns det saker vi behöver jobba med som vi behöver ändra på. Mm. Och hur ställer man de här två i relation till varandra, tänker du?
Ja, men jag tänker det är ju en ständig rörelse. Ja, vi behöver ju jobba med oss själva. Vi har ju fått allting planterat i oss. Men att vi kan ju alltid bli bättre människa eller komma närmare Gud, tänker jag. Att kunna nå, att komma närmare sig själv, närmare Gud, den sanna jaget. Och det är ju en process hela livet som vi blir ju aldrig färdiga, och jag tänker att det skulle väl vara rätt konstigt om vi var färdiga, för att hela samhället, hela livet, hela jorden rör ju på sig. Det går ju runt hela tiden, så det är klart att vi också måste förändra oss, och vi blir äldre och vi får nya värderingar och samtidigt som vi får ta hand om det här templet som vi har fått, vårda det så gott vi kan. Men visst, Gud älskar oss för dem vi är, men vi behöver ju också jobba för att få, tänker jag också, för att få lugnt i själen, samvetet som Luther mycket pratar om också, att vi behöver få det här lugnet i oss själva, för att när vi gör saker vi inte ska göra eller borde göra, eller som vi gör som människor, så är det ju lätt att man känner oro och det här var inte bra, det här skulle jag inte ha gjort, jag borde ha gjort på ett annat sätt. Så, och det kan man ju lära av. Man springer runt och gör massa tokiga saker i livet. Det gör vi ju alla. Vi är människor. Vi är 100% rättfärdiga och 100% syndare. Det får vi ju inte glömma. Men man vill ju hela tiden bli bättre. Och vi har ju dopet. Som vi faktiskt har möjlighet att dagligen leva genom vårt dop. Och vi behöver inte göra om samma misstag hela tiden.
Och ändå gör vi det.
Och ändå gör vi det. Ska jag bara gå framåt lite grann i berättelsen här om Luther. Jag sa ju att han var predikant i stadskyrkan i Wittenberg, och det var ju där han mötte så många människor som hade köpt sin frälsning genom att de hade köpt de här avlatsbreven. Mot den här avlatshandeln så publicerade Martin Luther 95 teser på latin. Det var som en inbjudan till en akademisk teologisk disputation. Men det var ju ingen som ställde upp. Men de här teserna, de översattes till tyska av hans studenter och trycktes i så stora upplagor så det spred sig över hela Tyskland som en löpeld. Och naturligtvis så spreds de här tankarna även till Rom och påven. Och det här var ju inte jättebra. Det togs inte emot väldigt väl, så han blev ju kallad av fursten till förhör. När Luther förhördes av påvens utsända fick han stå till svars främst för sin syn på påvens auktoritet. Han ansågs vara kättare och 1520 hotade påven honom med bannlysning om han inte återkallade sina kätterier, som han sa. Han blev ju då sen dömd, han ansågs vara kättare och hotades med bannlysning om han inte tog tillbaka allt det här. Och det gjorde inte Martin. Han tog inte tillbaka allt det här han hade skrivit, utan vad som hände istället, det var ju det att han, som tur var så hade han ju Fredrik den vise på sin sida. Så att han blev kidnappad. Och då var det av hans vänner, men det visste han ju inte då, utan han blev kidnappad och fraktad bort till Wartburg, där han satt i 10 månader, där han bland annat då översatte Nya Testamentet. Och det var ju mycket som hände där, när han satt inlåst där. Det var ju mycket gnäll, han fick sitta i ett litet rum där och han skrev, men han fick ju papper och penna så han kunde i alla fall fortsätta att skriva. Och som sagt, han översatte Nya Testamentet. Så att det kom på tyska. Men han var alltså gömd där. Och vid något tillfälle så var det någon snäll vaktmästare där som tyckte att han skulle få komma ut och vara med och jaga. De jagade ju harar. Och Martin var ju med ute på det här. Men han tyckte ju så mycket om djur så att han fångade de där djuren och skulle rädda dem istället. Men han lyckades ju då. Istället, han hade en liten hare innanför rockärmen och så kom en hund, så att han blev ju mosad, den här stackars haren. Ja, de här aktiviteterna kunde Martin inte förstå att man pysslade med, när man faktiskt kunde ägna sig åt teologiska funderingar. Efter 10 månader på Wartburg så fick Martin äntligen lämna borgen. Han reste tillbaka till Wittenberg och när han kom tillbaka, han hade ju då fått långt skägg och långt hår. Så det var ju ingen som kände igen honom. När han kom tillbaka då så får han se att Karlstad har liksom slängt ut alla helgonbilderna, började elda upp det och skulle ändra kyrkan. Och det här var ju liksom, Luthers var ju, han var ju en katolsk präst, så att det här var ju hemskt. Det var ju inte vad han hade predikat om, men det tyckte Karlstad, att det var att allt skulle slängas ut från kyrkan. Det skulle inte vara några helgonbilder och det skulle inte vara någon fasta eller pilgrim. Det var liksom helt onödigt. Och det hade ju Martin naturligtvis pratat om, men han hade ju inte sagt att man skulle kasta ut detta ur kyrkan och förstöra. Det hade han ju aldrig gått i spetsen på. Men i vilket fall så kommer han till Wittenberg och där är det då en full aktivitet med, från Karlstedt som bränner allt och går i spetsen för att det ska brännas. Och nu skulle det ske på ett annat sätt allting, och det skulle inte vara något. Det skulle liksom, det ordet skulle förkunnas och det skulle bara vara dop och nattvard. Martin Luther ser det här i förtvivlan och försöker då stoppa, försöker predika, men det är ingen som lyssnar på honom för han är ju död. Det är ju den informationen man har om Martin Luther, att han inte längre finns. Så att han ställer sig där och predikar, men ingen lyssnar på honom, och det här fortgår då med Karlstad som härjar runt i kyrkan där. Men till slut så får han i varje fall Karlstad att bli utvisad från Wittenberg och inte komma tillbaka överhuvudtaget. Och de fick ett litet lugn på det här, men det var ju fortfarande så att Martin, han var ju faktiskt, ja, han fanns ju inte, och han var ju bandlyst, så att han skulle ju egentligen inte visa sig bland människor, men eftersom han nu hade det här skägget och klädde sig annorlunda så kunde han ändå röra sig i lilla Wittenberg. Och han kallades då för, han hade tagit namnet Junk eller Jörg. I vilket fall som helst så fick han då komma tillbaka till klostret, eller fick han kundan gavs möjlighet att komma tillbaka till klostret. I Wittenberg är vi fortfarande då. Och strax i närheten av den här tiden, han har inte varit där så länge, så kommer 12 förrymda nunnor till Wittenberg. Varav en av dem är Katarina von Bora, som han sen skulle komma att faktiskt gifta sig med. När hon inte kunde bli bortgift med någon annan. Då fick han ju faktiskt ställa upp där och gifta sig med henne.
Thank you.
Ja, men Malin, nu vill jag faktiskt bjuda in dig i samtalet här. Jag bara pratar själv. Är det något kapitel sådär som du tänker att det här skulle jag kunna tänka mig att läsa? För det här tyckte jag var rätt roligt, intressant. Eller det fick mig att fundera.
Jag fastnade ju ganska mycket för det här kapitlet som heter Befrielsen i tornet.
Aha, okej.
Okay. Det är lite roligt och lite spännande. Så det skulle jag gärna vilja läsa.
Varsågod.
Martins tankar rörde sig i olika riktningar men återvände gång på gång till samtalet om reliker och bikt han hade haft med Spalatin. Människor hade slutat bikta sig. De ansåg inte att de behövde det längre nu när de kunde köpa avlatsbrev överallt. De köpte sig frälsning genom avlaten och de trodde sig bli fromma genom att stirra på reliker. Det är galenskaper, tänkte han och kände ilskan återvända. Eller att människor som var så ynkliga skulle kunna utföra handlingar som skulle ge dem en bättre plats hos Gud. Eller frälsning. Spalatin gillade de där relikerna. Han och Fredrik handlade in dem från olika platser i världen. Hur var det möjligt att man kunde få människor att tro att reliker skulle kunna påverka frälsningen? Han flåsade över alla steg till tornet som han gick upp och ner i dagligen. Han stannade till i trappan upp till sin skrivcell. Imorgon skulle han höra med Staupitz om han skulle kunna få en bättre skrivcell på bottenvåningen i klostret. Han var trött på att dagligen gå upp och ner för den långa, trånga, spiralformade trappan upp i tornet. Så mindes han att det inte fanns tid att stanna och fundera. Han skyndade upp för trappan. Innan kvällsmaten skulle han skriva klart föreläsningen över Romarbrevet inför morgondagen. Då skulle han hinna med kvällssysslorna. Hungern hade han glömt. Han tog de sista trappstegen i ett kliv. Han hade bråttom nu. Han var tvungen att skynda sig att få ner sina tankar på papper innan de lämnade honom. Tankarna fladdrade som skygga fjärilar, så tydliga och snabba att försvinna. Han sköt böckerna åt sidan som låg på pallen och de föll med en duns på det hårda golvet. Han slog sig ner på pallen, tog fjäderpennan i handen, doppade den i bläcket och så kom tankarna tillbaka. Han skrev fort. Rättfärdig endast genom tro, skrev Paulus om i Romarbrevet. Han smakade på orden, skrev dem om och om igen. Tornet var inte stort och överallt fanns böcker. Han reste sig upp och letade efter det han hade skrivit tidigare i ämnet. Han hittade det tunna häftet där han bevarade sina anteckningar inklämt mellan två böcker. Tog fram den och dammade av den med handen så att det yrde i rummet. Det kittlade till i näsan av damm. Han höll skriften i handen och såg ut genom fönstret. Långt bort kunde han se det platta landskapet breda ut sig runt Elbe. Han hade den finaste skrivcellen i hela klostret. Ingen cell hade den utsikten, tänkte han. Kanske skulle han ha kvar den lilla cellen i tornet, även om det var ansträngande med alla trappor. Det var nog den bästa skrivcellen i hela klostret, konstaterade han sedan. Och nickade för sig själv. Han öppnade fönstret och släppte in den friska luften och lyssnade på suset från vinden. En fjäril satte sig på fönsterkarmen. Martin kom att tänka på sin far. På allt han hade sagt och inte sagt. Hans mor som ständigt hade skyddat honom från faderns stränga hand som ven i luften så fort han inte ville lyda. Han rös till av minnet och sökte med blicken ut i den vackra omgivningen. Fjärilen var redan borta. Mitt i det natursköna malde tankarna så att magen vände sig. Han kände behovet trycka på mer nu. Rädslan att skulle ske en olycka fick honom att rusa ner för den långa spiraltrappan. Luften pös sakta ur honom med varje steg han tog ner mot dasset. Och nu var det nära att det kunde ske en olycka. Några av munkarna såg på honom och kände doften när han sprang förbi dem. Äntligen nådde han dörren, öppnade den och drog ner underbyxorna snabbt och satte sig på dasset. Ljudet ekade när han släppte på trycket. Spår fanns som stänk i underbyxan av en påbörjad olycka. Vattnet i dasset fungerade inte, så det var mer som ett torrdass. Stolen var av tegel och obekväm att sitta på. Han andades ut och kände sig lättad. Så kom de där tankarna igen. De malde och surrade. Hur kan man vara rättfärdig inför Gud genom fromma handlingar? Han funderade över Paulus och Romarbrevet. Paulus hade formulerat det som att en rättfärdige ska leva av tro. Så, plötsligt, blev allt tydligt. Det blev glasklart, som om en blixt från klar himmel slog ner. Gud kräver ingenting, skrek han rakt ut från dasset. Han fortsatte prata med sig själv och slog med näven mot låret. Det är fantastiskt, tänkte han lyckligt och lät tankarna växa fram i hans inre. Gud kräver ingenting av människan, utan det räcker med att tro. Tro på Jesus Kristus, och genom tron genereras en kraft som frigör samvetet. Av tron skapas en transcendent rörelse i det inre, och kärleken till nästan blir naturlig. Vi behöver inte köpa avlat eller andra saker för att Gud ska förlåta oss, för vi är redan förlåtna. Det vi gör här på jorden gör vi för våra vänner och medmänniskor, och inte för att samla poäng hos Gud, för där är vi redan förlåtna. Han reste sig, lättad i sinnet och magen, drog upp sina underbyxor, öppnade dörren och ropade: vi är förlåtna. Vi behöver bara tro på Jesus Kristus. Han sträckte upp händerna mot himlen och hans glädje över upptäckten var så befriande att han sprang med lätta steg tillbaka till arbetsrummet i tornet och skrev ner sina tankar.
Tack Malin.
För det här är ju liksom en stor upptäckt som Martin gjorde. Tron alena, ja, det låter väl jättelätt. Det är bara tro, eller vad säger ni? Allihopa som lyssnar på det här just nu. Det är väldigt lätt att bara tro. Nej, det är ju inte det. Utan det här är ju liksom lite mer komplicerat ändå. Men det är så Luther uttrycker det. Tron alena. Att vad vi behöver göra det är att tro på Jesus Kristus. Genom tron så blir vi rättfärdiga. Och i vår relation, nu talar vi hela tiden relationen till Gud. Där är vi befriade. I vår relation till Gud. Gud älskar oss för dem vi är. Och Gud förlåter oss.
Och men Yvonne,
vi får den här stora nåden av Gud. Men det här är relationen till Gud som jag pratar om nu. Ja, Malin.
Alltså, jag tänker att jag har ibland lite svårt att förstå det här med vad det är att vara rättfärdig. Mm. Eller att vara rättfärdiggjord. Kan inte du förklara, vad är det egentligen?
Ja, men vi är ju rättfärdiga och vi är ju också syndare.
Att vad är det att vara rättfärdig?
Ja, men att vi är upprättade. Vi är ju förlåtna. Vi är förlåtna för alla synder. Vi blir rättfärdigade av att vi tron alena. Det räcker med att tro på Gud, tro på Kristus. I vår relation till Gud är vi förlåtna. Där är vi upprättade. Där är vi rättfärdiga. Genom tron alena. Men sen är det ju det relationella till våra medmänniskor. Det är ju där problematiken uppstår. För det är inte samma sak längre. Men i vår relation till Gud. Och det var ju den här upptäckten som Luther gjorde. För han hade ju trott på den straffande guden. Han var ju upplärd med att man var tvungen att hjälpa till för att bli rättfärdigare. Att man skulle ligga lite bättre till hos Gud. Att man skulle göra fotarbetet. Och då samarbetade man med Gud på ett annat sätt. Men han kom ju fram till att nej, det behövs inte. Utan du är i din relation till Gud så är motorvägen rakt upp helt fri. Vi är förlåtna. Och vi har fått den stora nåden genom tron alena.
Tron och nåden och skriften alena, det är väl sånt som de flesta av oss kommer ihåg ifrån skolan när vi lärde oss någonting om Martin Luther och reformationen. Tron alena, det är fantastiskt. Men jag tycker också att nåden är fantastisk. Att vi kan få tro av nåd. Vi kan få gemenskap med Gud av nåd. Det är en gåva. Alltså nåd är ju, det här, nu blir vi lite teologiska här. Men nåd betyder ju gratis. Mm. Ordet för nåd på latin är gratis. Ja. Det betyder precis det som vi använder ordet som. Någonting man får utan att ha förtjänat det. Mm. Någonting man får utan att behöva betala. En gåva. Så tron är ju en gåva. Tron får vi av nåd, tänker jag. Jag tänker de två hänger väldigt nära samman. Och det vi får, för vi får ju allt av nåd. Allt får vi av Guds goda gåvor. Det är ju att vi får vakna på morgonen. Mm. Det är ingenting som vi kan ta självklart. Det är en nåd. Och ändå är det självklart. Därför vi har fått löftet. Däremot så är det ju lite svårare att få in skriften i det här. Vad säger du om det där med skriften alena?
Skriften alena, det tar vi nästa gång när vi träffas här och pratar vidare. Ska vi inte säga så, Malin? Att vi suger på den karamellen och sen pratar vi vidare nästa gång vi ses. Vad säger du?
Det låter bra.
Tack för idag. Vi har nu pratat om Martin Luther utifrån boken Martin Luther, frihetens profet. Allt gott!
Dorime, interrimo ad appare dorime, ameno, ameno, lantiremo, dorime, ameno. O mandare imperabi, ameno, timere, timere, matiro, matiremo, ameno.
Ameno, ameno, dore, ameno.
Du har lyssnat på Radio Sigtuna FM 88,2 och andra avsnittet av programmet Martin Luther, frihetens profet, av och med Yvonne Iversen. Gäst i studion idag var Malin Strindberg och ansvarig för sändningen var föreningen Musik för alla.